Om vi går till framsidan igen då.
Ja.
Du säger att dörren var låst.
Ja.
Hur vet du det?
Nej, alltså jag kände ju på dörren. Alltså...
Försökte du öppna den också eller?
Nej, alltså jag försökte. Ja, men jag kollade om det var öppet.
Okej.
Ja.
Och det var låst?
Ja, det var låst.
Okej. För när brandmännen kommer dit,
mm.
då är dörren olåst.
Okej. Vad konstigt. För när jag kände på dörren, då var den låst.
Under hösten 2018 sitter Mert häktad, misstänkt för de båda bränderna. Den på Ytterbyvägen den 16 juli och på Drabantstigen den 2 augusti. Gemensamt för bränderna är att de båda har varit anlagda, att brännbar vätska använts, att brandförloppet varit snabbt och att båda adresserna varit kopplade till Merts flickvän Jasmin. Gemensamt för bränderna är också att Mert båda gångerna suttit utanför och bevittnat händelserna. I förhörsrummet inser poliserna att Merts uppgifter inte stöds av annan bevisning och han trasslar in sig mer och mer i varje förhör. Efter det sjätte förhöret blir Mert så upprörd att han slår sönder sin cell. Mitt namn är Nils Bergman och du lyssnar på Rättegångspodden och på den fjärde delen om flygvärden som eldade kvinnor. Hela serien finns tillgänglig i Podme-appen för prenumeranter. Gå in på podme.com/rättegångspodden. Rättegångspodden görs också i samarbete med Lexbase, som är en databas med rättslig information. Går man in på lexbase.se och blir betalande medlem med rabattkoden Rättegångspodden så får man 3 kostnadsfria domar att begära ut. Tack för ert stöd.
Så jag frågar igen, är det den här historien som du har pratat om?
Yeah.
Du håller fast vid den?
Yes.
För den stämmer inte.
Uh-huh.
Men, och det är ändå objektiv bevisning. Den går ju liksom inte att ta bort.
Ja, men jag håller fast vid det jag sagt.
Och då frågar varför gör du det? Jag har hållit förhör med igår.
Okay.
Och till henne har du sagt att du öppnar dörren och att det är för mycket rök.
Vi hör det fjärde polisförhöret med Mert som sker den 22 augusti. Förhörsledaren Jakob van Roy har ännu inte lyckats få grepp om Merts historia. Den stämmer inte på många punkter och faller isär vid närmare granskning. Polisen har nämligen gjort som så att de efter varje förhör gått tillbaka och utrett Merts uppgifter för att se om de stämmer, vilket de inte gör. En av uppgifterna Jakob hakar upp sig på är när Mert säger att den tredörren till lägenheten på Ytterbyvägen var låst när han kom dit. Det stämmer inte med vad han tidigare sagt till Jasmin.
Du tänker gå in,
uh-huh.
men det är för mycket rök och för mycket eld. Och du ser att röken stiger upp för trappan. Och då kan du inte gå in för att det, och då stänger du dörren efter dig och därifrån.
Nej, så har jag inte sagt. Sa hon att jag hade sagt så?
Mm.
Vad konstigt. Nej. Alltså, för jag kände på den, då var den låst. Nej, då såg jag mindre faktiskt.
Varför har du sagt så till henne?
Nej, för jag har inte sagt så.
Ja, hon är ju helt säker på att du har sagt så.
Ja, jag är helt säker på att jag inte har sagt så.
Okej. Okay.
Polisen kan även se att Mert skrivit samma sak till Jasmin över sms. Att han öppnade dörren och försökte ta sig in i lägenheten, men att det inte gick på grund av att det brann. Mert berättar också att han under brandförloppet står på baksidan av lägenheten och tittar in genom fönstret. Jakob har hört sig för med grannarna på Ytterbyvägen som menar att de inte såg någon stå där. Däremot såg de en man sittandes i en vit Audi. Men när Mert menar att han tittar in i lägenheten minns han tydligt att han sett ett vitt vitrinskåp som vält.
Nej, alltså det var ju då jag såg liksom vätskan på golvet.
Ja.
Och själva branden i soffan.
Ja.
Och sen kort därefter när jag backade, då är ju då jag såg att vitrinskåpet ramlade ner. För det var ju då det brann som mest. Och när just vitrinskåpet ramlade ner, så alltså då började elden ta fart ännu mer. Och jag visste ju om att det var liksom, det var ju bara alkohol där och så.
Och hur ser det ut när det ramlar då? Ramlar det...
Alltså rakt på framsidan bara.
Hur nära in till är det att du ser vätskan som börjar brinna och så?
Alltså det kan vara mellan 2-3 minuter.
Som vitrinskåpet välter?
Ja.
Okej. Och då står du på bakgården vad jag förstår som. Du måste ju stå så att du ser in i alla fall.
Ja.
Eller?
Ja.
Finns det några andra människor där då?
Just då? Nej.
Du är själv där
då? Då är jag själv.
Ja. Men då ringer du inte 112?
Nej, då ringer jag inte 112.
Och det är samma sak här. Det går inte riktigt ihop med de andra personerna som vi har hört runt omkring här. Din upplevelse av vad du har varit med om och deras iakttagelser.
Okej.
Okay. Och det är inte så att du har varit inne?
Nej.
Och sett det här inifrån?
Nej.
Är det så?
Vadå?
Kan det inte vara så att du har gått in, dörren är öppen, du går in och tittar för du är nyfiken och letar efter?
Nej, det skulle jag aldrig göra.
Det skulle du inte göra?
Nej.
För du är ändå ganska nära fram.
Ja, jag är nära, men alltså jag kollade, men det var ju låst liksom, hur ska jag komma in?
Ja, det är ju det, för när brandmannen kommer,
ja.
Och det är ju jättenära i tid, okay. Då är det inte låst.
Jaha. Ja, det är ju konstigt faktiskt. Men jag har inte varit inne, det har jag absolut inte.
Nej. Jag kan förstå när konsekvenserna har blivit så mycket att det är en person som var på övervåningen och så vidare.
Ja.
Att man kanske inte vill säga det. Men det är ju bättre i det här läget om det är så att du har varit där inne.
Mm.
Och det har blivit konstigheter.
Ja.
Så det är bättre att du säger det nu.
Absolut. Alltså jag hade ju sagt om jag hade gått in, men det har jag inte gjort.
Nej, för då har vi ju ändå att hon säger att du har öppnat dörren,
okay.
Har du sagt till henne.
Uh-huh.
Mert står fast vid sina uppgifter, trots att polisen gång på gång kan visa att de inte stämmer. Under det femte förhöret tar förhörsledaren Ulrika över, som är intresserad av att veta hur Mert tänkte och kände natten den 16 juli, då han upptäcker att det brinner i lägenheten på Ytterbyvägen.
Och hur kändes det då när du stod? Vad tänkte du när du var där?
Nej, liksom jag tänkte... Jag tänkte bara vara sjukt och sen så försökte jag ringa min flickvän flera gånger och sen till slut så såg de och då sa de att de var liksom på Gotland.
Mm.
Fick jag även veta vem som låg där inne.
Mm.
Ja, det var så det var.
Men vad tänkte du när du hörde det här skriket? Du sa tidigare att du trodde att det var... Du trodde att din flickvän var där inne i huset.
Ja, men det är klart. Jag trodde liksom att det var... Jag vet inte, alltså jag fick liksom känslan av att det kunde vara hon som var där inne.
Mm.
Så... Ja, jag tänkte liksom... Att det verkligen befinner sig någon där uppe och...
Mm.
Ja, det första jag tänkte var liksom att det var min flickvän som var där uppe.
Mm.
Det var väl det jag tänkte.
Och hur kändes det?
Ja, det kändes ju klart inte bra och man var ju liksom... Man var ju stressad och rädd och allt som möjligt.
Mm. När tror du ungefär i tid att så hände hörde det här skriket? Kan du minnas det ungefär?
Mm. Kanske någon gång 5:50 kanske.
Mm. När ringde du din flickvän?
Det var efter brandbilarna kom.
Efter brandbilarna kom, då ringde du. Okej. Okay.
Ulrika vill också göra ett försök med att få rätsida på det här med soptunnan. Att det brann i soptunnan utanför lägenheten är ett tecken på att branden varit anlagd och att det bör vara som så att gärningspersonen har släppt ner något brinnande i soptunnan, antingen medvetet eller av misstag, efter att man antänt lägenheten. Ulrika har stenkoll på vad Mert tidigare sagt och inte sagt om detta, men låter honom själv återberätta det han minns.
Jo, det är en liten sak annars. Jag vet, jag har ju läst om andra förhören såklart.
Ja.
Då pratade du någonting om någonting i någon soptunna. Nu minns inte jag riktigt vad det var.
Nej, alltså...
Att du har du kastat någon i någon soptunnel? Jag minns inte riktigt.
Eller? Jakob frågade om jag hade tagit på någon soptunnel eller någonting.
Berätta om det. Jag minns inte riktigt hur det var.
Ja, det finns en soptunnel liksom.
Kan inte du rita var den är någonstans så fattar jag.
Den ligger liksom här någonstans. Mm. Den är grön då och sen så... Alltså, när brandmännen kom och de höll på med arbete så fick jag en vattenflaska av dem.
Okej.
Okay. Som jag sedan slängde här i.
Mm.
Ja, det var liksom det.
Så du fick en vattenflaska av en brandman?
Ja.
Okej. Okay. Som du kastade ner i den där?
Ja.
Kastade du ner någonting annat i den? Än en vattenflaska?
Nej.
Bara vattenflaska?
Ja.
Poliserna har hört sig för med brandmännen som berättar att de inte delade ut några vattenflaskor till förbipasserande under släckningsarbetet. De hade annat att stå i. Soptunnan var dessutom inom ett avspärrat område, så Merts uppgifter stämmer återigen inte. Men han har ännu inte riktigt blivit konfronterad med sina falska uppgifter. Men det kommer i nästa förhör. Men innan det femte förhöret avslutas vill Ulrika veta mer om Merts tid på SAS.
Har försvaret någonting nu i nuläget?
Nej.
Då tänkte jag fråga lite. Som sagt, du slutade på... Vi har lite tid, va?
Ja, lite tid.
Du slutade på... Du jobbade som på SAS, har jag förstått det. Berätta om det.
Jag jobbade liksom... Började 2016.
Mm.
Jag var som flygvärd där. Och jobbade 2 år och sen så slutade jag. På grund av att jag kom in på en utbildning som jag sökte.
Okej, berätta, vad var det för utbildning?
Det var en utbildning i Växjö, coaching and sports management.
Okej. All right, okej. Var det något annat som hände på SAS?
Ja, alltså jag var ju... Eller de trodde att jag var... Jag var ju arbetsbefriad för att... Ja, de trodde att jag hade klottrat på... Så här, på några av flygplanen vi hade.
Okej. Berätta om det. Vad var det?
Alltså det var någon som hade skrivit massa svordomar och sånt på själva inne i flygplanet på väggarna.
Okej.
Så var jag liksom på möte med deras säkerhetschef och så. Så var jag liksom arbetsbefriad tills de löste liksom vem det var och så.
Okej, så de har löst det nu eller?
Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning.
Men berätta, varför tror du att det var du då?
Alltså det var för att liksom jag var ju liksom på de flygningar där flygplanen var klottrade.
Mm. Mm.
Så det var väl säkert anledningen.
Ja. Men var det du som klottrade det eller?
Nej.
Nej. Okay. Mm. Jag trodde bara att det var du. Men trivdes du med ditt arbete?
Jo, alltså jag tyckte att det var jättekul och så. Jo, det var faktiskt trevligt.
Vad var det som var någon... Varför ville du gå på den här utbildningen då?
Nej, alltså jag hade liksom länge tänkt på att läsa någonting, men jag hade liksom ingen aning om vad jag ville läsa till.
Mm.
Jag har alltid liksom varit intresserad av sport, så jag tänkte att det liksom verkar vara en rolig utbildning.
Mm. Okej. Okay. Mm. Och den har börjat nu då, förstår jag?
Eller? Den börjar 3 september.
3 september, ja. Och det är ju snart, det är på måndag, va?
Ja, jag tror det, ja.
3 september är måndag. Nej, tisdag. Vi får väl se hur det blir.
Mert kommer aldrig börja på sin sportutbildning. Han kommer bli kvar i häktet resten av året och långt in på nästa. Och nu har utredarna kollat upp allt som Mert har sagt. Och det är mycket som inte stämmer. Och man vill nu konfrontera Mert med det.
Då är du förhör med Mert Sari på häktet Sollentuna den 11 september 2018. Som förledare Jakob van Roy och Ulrika Bergström.
Vi har nu kommit till förhör nummer 6 som sticker ut på det sätt att efter det här förhöret så är Mert så upprörd att han slår sönder sin cell.
Ja, du får höra ett antal gånger Mert.
Yes.
Och du har en berättelse om vad du gjorde och vi har börjat kontrollera den historien eller den berättelsen du har. Och den stämmer inte på massa olika punkter. Så frågan är, håller du kvar vid den? Är det någonting du vill ändra i den innan vi börjar nu?
Nej, det är väl i så fall att efter jag var på Karolinska så gick jag och åkte och jobbade liksom. Det är det i så fall.
Mm.
Annars så håller jag kvar det jag sagt.
Okej. Okay. Då kan jag börja säga så här att vi har tagit din telefon.
Ja.
Beslag. När man tömmer den så får man precis speglingar av hur telefonen ser ut då.
Yeah.
Men sen kan man även få fram en massa annan information. Det var en massa grejer som var raderade på telefonen. Som vi har fått ut i alla fall. Det finns när man använder vissa appar till exempel.
Yeah.
Så skickar den upp signaler till var man är, till alla basstationer. Så om man ute åker bil till exempel.
Ja, en massa så. Ja,
ja precis. Ja, ja det är inte bara master, det är lite cell towers och sånt också. Så att telefonen kommunicerar med massa olika saker på vägen.
Ja.
Och det lagras i telefonen. Det lagras inte bara på servrarna som har appen, utan det finns kvar på telefonen. Och på din telefon så har du haft appar. Som har haft den funktionen på. Så vi kan ju se hur du rör dig. Så jag frågar igen, är det den här historien som du har pratat om?
Yeah.
Du håller fast vid den?
Yes.
För då, den stämmer inte.
Uh-huh.
Men, och det är ändå objektiv bevisning. Det är ju inte någon som har sagt eller som har sett, utan den går ju liksom inte att ta bort.
Ja, men jag håller fast vid det jag sagt.
Och då frågar varför gör du det?
Ja, för det jag har pratat om och det jag har sagt, det är den sanningen som ligger till, liksom.
Ja. För att om du säger att jag åker till Edsviken till exempel,
ja,
och sover där. Och vi kan säga att det är inte så. Då frågar jag mer, varför säger du då att du åker till Edsviken?
För att jag åkte dit. Jag säger så för att jag åkte dit.
Och då blir det ju väldigt konstigt för dig sen om du sa att du går till tingsrätten där.
Yeah.
För om du säger att du är på en plats och vi kan bevisa att du inte är där du säger att du är.
Okej.
Okay. Så du frågar mig igen då, varför säger du att du åker dit om vi kan bevisa med telefonen och med övervakningskameran att du inte är där vid den tidpunkten du säger att du är där?
Jag har aldrig sagt vilken tidpunkt jag är på Edsviken.
Jo, du sa att du åker därifrån vid 5:50, har du sagt det för.
Ja, exakt. Men jag är inte när jag befinner mig där.
Nej, men du måste väl vara där om du åker därifrån vid 5:50?
Ja, men alltså, jag menar, ja, men jag vet inte, alltså, ni vet ju inte exakt vilken tid jag har varit där och exakt vilka timmar jag har varit där.
Jo, du har ju sagt i förhör.
Ja, men det är inte specifikt.
Jo. Jag har ju pratat med dig och du går av ditt pass.
Yeah.
Och då har vi kommit fram till vilken tid det är.
Yeah.
Och sen så säger du att jag åker direkt till Edsviken och sover där.
Yeah.
Det är ju ganska och så från 5:50 åker jag därifrån.
Okay.
Ja, har du gjort någonting emellan det som du inte har pratat om förut då?
Nej, det vet jag inte.
Och då vet jag inte?
Nej, så det kommer jag inte ihåg.
Okej. Okay. Så när förhören när du säger att du åker dit och du sover där.
Ja. Yeah.
Har du sagt det för att du kommer ihåg det, eller har du sagt det för... Varför
nej,
har du sagt det då?
Jag har sagt för att jag kommer ihåg det.
Men nu kommer du inte ihåg?
Nej, jag kommer inte ihåg ifall jag kanske gjorde någonting, det vet jag inte. Men alltså, jag kommer ihåg att jag var där.
En viktig punkt som förbryllar förhörsledarna är hur du kommer se att Mert aldrig kontaktar Jasmin under morgonen den 16. Mert hävdade att han åkte till Jasmins arbetsplats på Ytterbyvägen för att träffa henne och för att hämta sina arbetskläder. Det naturliga är då att man ringer eller smsar innan för att kolla om hon är där.
Om vi säger då, det är minnesbild att du är på Drabantstigen, jag sa att det stämmer inte. Men du åker då till Ytterbyvägen.
Ja.
För du letar efter...
Ja, exakt.
Du kommer dit, du ser hennes bil.
Ja.
Det har du sagt.
Mm.
Ringer du henne då?
Nej, det gör jag inte.
Smsar du henne då?
Inget minne, jag tror inte det, men jag minns inte det helt.
Försöker du ta kontakt med henne på något sätt?
Jag har inget minne om att jag har försökt ta kontakt med henne.
Och du letar efter henne återigen, men du försöker inte kontakta henne?
Nej.
Alltså,
det var sent på natten, eller tidigt, jag vet inte, jag tänkte inte på det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror hon hade blockat mitt nummer då, ja. För jag hade så här ringt och massa och sånt. Jag tror hon hade blockat mitt nummer då, ja. För när man ringer så blir det så här upptaget automatiskt. Eller så, när man smsar så går det inte fram liksom.
Ja, det är ju en sak vad som har hänt. Men vad hon har gjort med sin telefon. Men när du kommer hit, du letar efter henne.
Ja.
Försöker du kontakta henne?
Nej, det vet jag inte.
Ja, jag kan ju säga på telefonlistor och sånt att du inte gör det.
Ja, då gör jag väl inte det.
Och frågan är varför du inte gör det?
Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning faktiskt.
För du letar ju efter henne?
Ja.
Men du försöker inte kontakta henne?
Nej.
Så du försöker inte kontakta när jag är utanför och så vidare, utan Nej. Du går i bilen och går fram till huset?
Ja.
Och kikar in?
Yes.
Du ler nu?
Ja.
Varför gör du det?
Jag tycker det var roligt.
Vad är det som är roligt?
Nej, själva den här situationen.
Vilken situation? Att jag sitter och frågar så här eller?
Alltså att du frågar om varför jag inte tar kontakt. Jag tycker det var roligt.
Och du fattar inte jag vad det som är roligt?
Nej, jag vet, men ja, det är min humor, det är därför. Det hänger inte ihop.
Vet du att hon är på Gotland?
Jag vet ju, men jag vet att hon kommer hem den dagen, absolut.
Men när du är på Ytterbyvägen,
ja.
Vet du att, att hon är på Gotland?
Nej, då vet jag inte. Då tror jag att hon är där inne eftersom att hennes bil är där.
Och när du hör ett skrik,
ja.
Då tror du att det är hon?
Alltså, ja, det är 50-50. Ja, jag tror att det är hon, ja.
Så när du lägger till så här, varför skulle jag vet ju att hon är på Gotland. Det stämmer ju inte heller.
Ja,
du tror ju att hon är där.
Ja, jag vet att hon är på Gotland, men jag vet inte exakt om hon har kommit hem eller inte. Jag tror att, eller eftersom att jag ser hennes bil så tror jag att hon har kommit hem. Men sen vet jag ju liksom inte 100%.
Så det här när du lägger till att förstärka en egen bild, varför skulle jag vet ju att hon är på Gotland, det stämmer ju inte.
Ja.
Ytterligare en grej.
Jaha.
Det är jättekonstigt.
Ja.
Det är svårt för förhörsledarna att få raka och ärliga svar. De ger Mert alla chanser att berätta historien så som den var, men han står fast vid det han inledningsvis berättat, även fast den historien ändras och blir svajigare för varje gång han berättar den. Och polisen har ju sett en sms-konversation mellan Mert och Jasmin där han skriver att han under brandförloppet försökte gå in i lägenheten men inte kunde och sedan stängde dörren. Något som inte stämmer överens med det han säger nu, då han hävdar att ytterdörren var låst.
Ja, men det stämmer fortfarande.
Och då frågar han, varför säger du så till henne då?
Jag sa så för att hon skulle känna sig lugn säkert. För att hon var ju ledsen och så, och då tänkte jag, ja, men det kanske lugnar ner henne.
Om du ljuger för henne och säger att du försökte ta dig in.
Ja, jag försökte, ja, exakt.
Öppnade dörren,
ja.
Såg för mycket rök. Så du har sagt så till henne?
Nej, det har jag inget minne att jag har sagt så, nej. Men jag kan, om jag har sagt, om det står att jag har skrivit så på sms-et, så är det säkert sagt så för att lugna ner henne, absolut.
Så har du någon minne av att du har sagt det, eller?
Nej, inget minne alls.
Okay. Men står du på sms att jag stängde dörren och det är för att du har sagt för att lugna henne?
Ja.
För det stämmer ju ändå med den objektiva bevisningen att dörren är faktiskt olåst.
Ja, okej.
Okay. Så har du varit inne?
Nej, det har jag inte varit.
Nu skrattar du igen.
Ja, det är en så dum fråga. Varför, alltså... Om jag hade varit inne, varför ska jag liksom inte bara säga det? Jag har ju inte varit inne.
Polisen har också ett viktigt bevis i form av en filmsekvens från branden. Det visar sig att en person i området nyligen hade inhandlat en drönare. Och när han på morgonen upptäcker branden ser han det som ett bra tillfälle att testa den. Han flyger högt upp med sin drönare och filmar hela branden. Och i den filmen syns Mert vid flera tillfällen. Filmen laddas upp på YouTube och polisen använder sig av tv-programmet Efterlyst för att komma i kontakt med drönarfotografen.
För när det börjar brinna här på Ytterbyvägen så finns det en kille som bor lite längre bort som jobbar med film och sånt.
Ja, drönarfilmer.
Ja. Vad har du?
Jag såg på Efterlyst.
Får du kolla på Efterlyst?
Ja.
Okej. Okay. Ja, vi har fått tag på honom i alla fall.
Okay.
Fått hela filmen. Så då ser man ju dig. Vad vi säger är du.
Okej.
Man ser din bil.
Ja.
Och vilket läge den åker runt och när den parkerar, så som du har sagt till mig förut. Och då stämmer det inte riktigt vilket läge du parkerar den där borta.
Okej.
Så är det frågan om du minns fel där också, eller?
Alltså just som jag minns det, så ja, att jag parkerar liksom där vid sidan och sen längre in på den här vägen. Och det är så jag minns det. Och sen att jag, ja, det är de grejerna jag minns.
Inledningsvis har Mert sagt att han står på baksidan av huset och tittar in i lägenheten i 5-10 minuter och hinner se branden ta fart. Men enligt den tekniska bevisningen kan det omöjligt stämma.
Och på den korta tiden, det kan vara 2-3 minuter, så har brandförloppet blivit ganska mycket. Men i din berättelse, din historia, så säger du att du står
bakom huset.
Ja, liksom på vid terrassen och ja. Ser allt det här. Och det stämmer ju inte.
Okej. Okay.
För du sitter ju i din bil.
Ja, men alltså när jag satt i min bil, då brann det mycket alltså.
Ja, fast jag har ju bilder på hur det ser ut när han åker förbi när du sitter i din bil.
Så det är inte mycket brand då, eller?
Det är inte jämfört med vad det är några minuter senare.
Ja, alltså jag vet, jag minns bara att det var mycket brand när jag satt i bilen. Alltså det var mycket brand, ja.
Så där är det från när han åker förbi.
Ja, men det är ju mycket som fan. Då är ju till och med balkongen och fönstret slagits ut och allting.
Så här ser det ut några minuter senare.
Ja. Men då är liksom brandkåren allt på plats, antar jag.
Nej.
Inte det heller.
Nej. Och vittnen har inte kommit ut på baksidan då. Du säger att du ser grannen kommer ut och släcker.
Ja.
Men de har inte kommit ut på baksidan ändå.
Okej. Okay. Ja.
Så du bara, du tycker det där är mycket?
Ja,
och vilket läge har du liksom, om man bara ser hur snabbt det går?
Ja.
På några minuter. Och din berättelse är att du står ju här på, i ja. Trädgården kan man ja. Säga. Och ser allting och du ser ett vitrinskåp som ramlar ner.
Ja.
Och att det exploderar och blir jättemycket brand.
Ja.
I tidslinjen går det inte ihop riktigt.
Ja.
Eftersom du sitter i din bil när bussen kommer där.
Ja.
Och du måste ju sitta i bilen eftersom du kan köra bilen och parkera runt den.
Exakt.
Så att du står ju inte ute i trädgården. Så frågan är varför säger du så?
Alltså jag var ju i trädgården, men jag vet inte exakt vilken tid jag var där. Men jag var ju liksom bakom, eller vid terrassen och kollade in, det var jag.
Ja, du kan fråga.
Jo, för jag tänker så här att du säger att du går till din bil och vi ser ju på filmen att det är ju inte några grannar som har kommit ut och säger att du hör grannarna ringa polisen.
Jag ser det, ja.
När du ser det?
Ja, jag ser det. Nej, jag ser och hör att de ringer polisen.
När ser du, när hör du?
När han kommer ut med brandsläckan.
Och han kommer ut med brandsläckan och var står du då?
Då står jag långt bak i staketet.
Långt bak i staketet?
Där jag tog filmen till exempel, där jag filmade ifrån.
Så du innanför eller utanför?
Utanför.
Mm. Så att när du filmar,
ja.
Då står du utanför staketet och det är då du hör grannarna ringa?
Ja, strax innan det. Ja.
Strax innan?
Ja. Ja, alltså jag hör dem först ringa, sen så filmar jag.
Det går inte ihop rent.
Nej, tyvärr. Vad tråkigt.
Ja, och alltså, jag sa lite åklagaren igår. Det vore ju skönt om det liksom gick ihop, att det liksom... Vi kan reda ut det här, men det blir bara tokigheter hela tiden. Så har du sett det du säger?
Ja.
I den ordningen? Du är helt säker på det?
Ja, jag är helt säker på det.
För det finns ju så mycket annat som motsäger det.
Okej.
Okay. Även förloppet här på runt radhuset.
Ja, okej. Okay.
Förhöret pågår under 1,5 timme och Mert tröttas ut. Men han visar aldrig upp några känslor som tyder på att han är trängd eller irriterad. Men han är trött på att svara på samma frågor om och om igen. Men frågorna är viktiga för utredarna eftersom Mert svar inte stämmer med bevisningen. Och de är övertygade om att Mert befunnit sig inne i lägenheten när branden startades.
Och när du kommer runt på terrassen.
Yes.
Kan du förklara hur terrassen ser ut? Vad är det du minns? Kommer du ihåg hur det såg ut? För att i två förhör har sagt att jag tror inte de hade några utemöbler.
Nej, alltså, så som jag minns det så tror jag inte de hade utemöbler. Jag minns inte exakt hur det ser ut. Jag har ingen aning faktiskt.
Nej. Du har ju pratat med grannarna.
Okay.
Och några
På terrassen är det fullt med möbler.
Ah, okej. Okay.
Grannarna säger att på kvällen där så har de, de har oftast, om du ser, om man står här på, de har ju sådana gardiner.
Okay.
Och bakom där finns det sådana här lamell persienner.
Ja.
Som de drar för.
Okay.
De har åkt bort. Grannar, två grannar har sett att de här lamellgardinerna är fördragna.
Mm-hmm. Okay.
Och några av grannarna har varit ute och sett på kvällen för det är så varmt så de ligger ute på gräsmattan och tittar in mot. Och då är lamellgardinerna för här.
Yeah.
Och då kan man inte se in därifrån.
Mm-hmm. Alltså så som jag minns det så fanns det inga sådana gardiner. Alltså jag minns inte att det var fördraget.
Nej. Det är också ytterligare en sån här grej.
Ja.
Att du beskriver ett sked och så vidare. Och för mig då, när grannarna säger att man kan inte se in där.
Ja.
Är det så att du har sett det från insidan och sen gått ut och du förstår att det är, det blir jävligt struligt för dig om du säger att du har gått in i huset för att leta svar och du ser det här från insidan.
Ja.
Och så beskriver du själv att du ser det från utsidan. Det är då det blir strul.
Ja, absolut. Men jag såg det från utsidan.
Men om inte det går då?
Men det är alltså, jag minns att jag kollade, alltså jag kollade in genom baksidan.
För det är ytterligare en sån sak, vitrinskåpet.
Ja.
Det har inte brunnit upp och det har inte vält.
Aha, okej. Ja, då kan jag ha haft fel.
På vilket sätt har du fel nu då?
Ja, det kanske var någonting annat som ramlade, inte vet jag. Men alltså, om inte det har brunnit upp, då har jag väl mitt fel antagligen. Men alltså att jag såg vätska och att det spriter det där skåpet, det är jag 100 på.
Jo, det är en sak, men du har ju ganska målande beskrivit hur du ser hur du välter och det välter framåt och du kan beskriva hur du ser ut och var du står och så har inte det hänt.
Nej, men,
heller.
Men då har det hänt då.
Men du frågar varför säger du
det här? Jag minns att det var någonting som ramlade fram och så som jag uppfattade så var det vid vitrinskåpet, men ja, då var det tydligen inte det.
Nej. Det blir konstigt, ja, jag vet inte. Vi får väl gå vidare då. För du håller vidare på att du minns.
Ja,
din minnesbild är att du har sett ett vitrinskåp trilla ner och det exploderar och det blir ännu mer brand. Och...
Ja. Men ja, det är tydligen så är det inte så, nej.
Förhörsledaren Ulrika frågar Mert om det är vanligt förekommande i hans liv att han minns saker som inte har skett. Men det hävdar han absolut inte är vanligt. Hon frågar också hur han mådde under den här perioden då han hade blivit utkastad och tvingades sova i sin bil.
Ja, det är klart man kände sig lite nere. Ja.
Var du påverkad på något annat sätt än att du kände dig nere? Det är superviktigt för oss att veta allting. Vi försöker utreda detta.
Nej, alltså, jag var väl nere, men sen alltså, att jag var inte arg eller så. Nej. Utan jag var ju mer liksom, jag var liksom bara på sämre humör, det var jag.
Mm. Vad tänkte du när du kom till platsen?
Ja, det första jag tänkte på var men att min flickvän var liksom där inne för att hennes bil var där. Det var ju det första jag tänkte.
Mm.
Och sen i och med att någon skrek så tänkte jag liksom, men fan det kanske, ja. Det är klart man blir stressad, man blir liksom rädd i den situationen.
Mm. Och vad kände du då?
Ja, då kände jag att jag, alltså, jag vet inte, jag kände mig bara, typ, ja, jag kände mig hjälplös, jag vet inte. Mm. Att jag inte kunde göra någonting.
Okay.
Försökte du ta dig in då?
Alltså, ja, jag kände ju på dörren, men alltså, det var ju, alltså, så som jag uppfattade så var det låst, men ja, vilket det inte var då.
Men vad var det som gjorde att du gick och satte dig i bilen?
Nej, jag vet inte. Jag var väl så pass chockad så jag visste inte ens vad jag gjorde. Mm.
Men när kom den här chocken som du pratade om? När blev du chockad?
Ja, det var väl
när du såg hennes bil stå där?
Nej, det var när jag såg branden och sen hörde jag ett skrik liksom.
Mm.
Då var jag liksom chockad och så var jag stressad och så.
Och du gick och satte dig i bilen?
Ja.
Utifrån sett ser det ut som att du sätter dig i bilen för att åka därifrån.
Ja, jo.
Efter 1,5 timme avslutas det 6:e förhöret.
Har du någonting mer?
Nej.
Vill du säga någonting mer efter manglingen här?
Nej.
Ingenting, inga frågor, inga konst...
Nej, ingenting.
Mert går då tillbaka till sin cell och trots att man inte kunde höra det på honom är han mycket upprörd och tar ut sin aggression på sin cell. Mert får en varning för det, men åklagaren väljer att inte åtala honom för den här skadegörelsen eftersom brotten han misstänks för redan är så pass grova. Incidenten i cellen blir mer av en bagatell. I början av våren 2019 åtalas Mert för mordbrand, grov mordbrand och vållande till annans död.
Då är det så här, det här målet menar jag liknar inte många andra mål. Därför att det är svårt att förstå motivbilden. Men också för att det rör bränder.
Men ingen teknisk bevisning binder Mert till brandplatserna. Inget DNA från honom har säkrats. Avsaknaden av den typ av bevisning är vanlig vid mordbränder. Och därför är just mordbrand ett mycket svårutrett brott. Att fastställa en motivbild och sedan förklara den på ett övertygande sätt för en tingsrätt blir därför av enorm vikt för åklagaren Ashraf Ahmed, som lägger ner 8 timmar i sin sakframställan för att gå igenom allt som har med Mert och Mert och Jasmins förhållande att göra. Men det är inte säkert att en tingsrätt och hovrätt bedömer detta tillräckligt för att ställa det utom rimligt tvivel att Mert är den som anlagt båda bränderna. Vi hör mer från tingsrättsförhandlingarna i del 5.
När jag tänker idag så tycker jag att jag agerade inte rationellt just där och då. Att jag går och sätter mig i bilen. Men jag skulle säga att jag är väldigt handlingsförlamad och väldigt chockad över situationen och väldigt rädd dessutom.
Du har lyssnat på Rättegångspodden och på del 4 om flygvärden som eldade kvinnor. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Den sista delen finns tillgänglig redan nu för er som prenumererar på Rättegångspodden via podcastappen Podme. Gå in på podme.com/rättegångspodden och signa upp er för 29 kronor i månaden. Eller så kan ni signa upp er för hela Podmes premiumutbud för 69 kronor i månaden. På legspace.se kan ni ta del av 3 kostnadsfria domar med rabattkoden Rättegångspodden om ni registrerar er som betalande medlemmar. Stort tack för att ni har lyssnat.